Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ordet är ditt.
Studio Allsvenskan lyssnar ni på. Vi har kommit fram till de obligatoriska, vadå?
Biblarna.
Exakt.
Där vi tar har du bibellära i år också?
Nej. Kommer du ha det? Nej.
Det var ju alltid så här nyttigt, ja, för mig framförallt.
Ja, det var det ju. Men jag gav ju upp eftersom ingenting fastnade. Liksom.
Jo, men det gör ju det.
Hur många evangelier är det i Nya Testamentet? Vi börjar med. Hur många evangelier är det i boken?
I Bibeln? 4.
Ja, bra! Fan, vad stort! Otroligt ändå.
Landade till slut.
Ja. Jag var tvungen att tänka en del. Ja. Men, ja.
Men för er som
har... Jag fick B i religion faktiskt.
Ja, tror jag. Ja, det är ju inte dumt.
Eller VG var det då.
Ja, 4 heter de inte.
Ja, exakt. Det är som mamma alltid brukar säga. Bara 4 och 5 år. Ja.
Men det går ju till på det sättet att vi helt enkelt har ett antal lag per avsnitt.
Bra.
Och sen så har vi lite intervjuer och sådär från upptaktsträffen om de lagen då faktiskt. När vi vi pratar om AIK så har vi inte Mjällby som kommer, utan vi
bara det hade varit jättekul då.
Då är det Henning Berg och Sotte som sitter där. Och grillas.
Nej.
Det är ingen grill framför dem. Det är
nej,
inte. Det är inte. Svaga frågor. Tvåplusfrågor.
Det kan absolut förekomma.
Nej.
Det kan förekomma.
Det som var härligt att höra från de samtalen var att fan vad skönt det är att komma in och bara prata. Slippa svara på såna här enkätfrågor. Så kan säga att det är inga enkätfrågor i de här bubblarna.
Nej, det är inte bokstavsordning, men vi börjar i bokstavsordning.
Bra.
Ja, det är AIK. Ja. Så jag tänkte, jag kör en liten inledande minikrönika kan man säga. Och jag tar ett avstamp i mitten av 90-talet som jag ofta gör. Jag kommer gående, minns jag, från Vasaplatsen ner mot Avenyn där. Skilska gymnasiet för övrigt ligger där uppe. Och så står det ett gäng poliser nere vid Valan där. Och så ser de att jag och några tillkommer släntrande och så säger de, du får gå runt. Vad då runt, säger jag. Ja, vi har spärrat av Avenyn. Jaha, vad då? AIK är stan. Och så där var det ju varje gång AIK kom till Göteborg. Det handlade ju då väldigt mycket, åtminstone liksom lätt utifrån, om maskerade unga män i svarta kläder som marscherade i täta ledning för Göteborgs paradgata. Och om jag minns rätt, och minns man 90-talet så var man kanske inte riktigt med, men ändå, så slutade det sällan i stök eller bråk. Det handlade mer om att skrämmas, om att tända en bengal eller två och skrika, ni har ingen tunnelbana. Eller föraktfullt skråla att alla heter Glenn i Göteborg, vilket nästan alla gör för övrigt. AIK är en stolt klubb, supportrarna är som bekant hängivna och dedikerade. 2023 gjorde man sportsligt en av sina sämsta säsonger i Allsvenskan på väldigt länge, samtidigt. Om jag minns rätt toppade man väl Allsvenskans publikliga, va? Det berättar något litet om den passion som ryms i AIK. 2022 skrev jag AIK-legendaren Per Karlssons självbiografi. Och vid ett tillfälle så talade vi om AIKs identitet. Om att AIK är en av klubbarna i Sverige som alla helt enkelt måste förhålla sig till. Att det är svårt att vara neutral inför AIK. Och Per är ju inte riktigt de stora ordens man. Men han log hastigt. Som när solen springer fram mellan molnen en mulen dag i mars. Sen höll han fram med knuten hand och sa, så här, sa han, var AIK i början av min karriär. Men nu, fortsatte han, och öppnade långsamt handen som när en blomma slår ut. Nu ser jag mycket mer att AIK är på det här sättet. Vi är fortfarande en knytnäve, men vi är öppna och vi är ljusare. Det är vackert, tycker jag, avslutade Per. Kanske kan man överföra den liknelsen till årets upplag av AIK. Det känns som om AIK ställt alla fönster öppna och sedan gått därifrån en stund. När man sen väl kliver in i sina egna salar igen så har liksom vinden blåst runt och ut med allt det dammiga, det osäkra, det gamla och det ängsliga. Allt det här snacket om att göra både allsvenskan och klubben själv sexy. Man har liksom återfunnit sig själv på något sätt. Och det är båda onekligen gott inför den här säsongen. För Sverige och svensk fotboll behöver ett starkt och topplacerat AIK.
Fin krönika.
Tackar.
Ja, mycket fint. Mycket fint. Jag tänkte på, hur länge som man tänkte på Per Karlsson. Mm. Men,
ja, han
är verkligen, vad gör han nu för tiden?
Vet inte riktigt. Sist jag hade kontakt med han var att man höll en föreläsning någonstans. Mm. Sen hörde jag inte av honom mer.
Ja. Men,
som med Bosse, va?
Ja, exakt. Alla bara använder mig för att skriva bok och sen dra dem som en learning, som vi säger.
Ja, en fin liknelse där med knytnäven och
så. Ja, det fick han till det. Poeten Per.
Ja, nej, men man saknar ju den typen av spelare i AIK idag, tycker jag lite. Mm. Visserligen kan man ju liksom applicera det där på Sotte och Milosevic i en utsträckning, men de har ju kommit och gått lite också. Och så tänkte man att det skulle bli liksom, Björnström skulle bli en sån, pratade ju som när han värvade och så allt det där, men han håller ju inte riktigt Per Karlsson kvalitet. Tycker jag.
I det fallet också att han inte har varit konsekvent i tid, varit år kreativ, eftersom han var precis i Sirius och andra sammanhang också.
Men precis, Per Karlsson var en av seriens bästa mittbackar under många år.
Ja.
Måste vi kunna säga.
Ja, verkligen.
Det var ju faktiskt landslagsklass på honom i många år. Ja.
Men om vi tar lite förväntningar och krav då. Hur ser ni på dem? Vart ska vi lägga ribban liksom, Hugo?
Jag tycker att det är glasklart utifrån hur Thomas Berntsen har agerat truppmässigt i vinter. Man har sålt, fått in bra kapital. Man sålde Jonas Kusiasare till Bayern München för dyra pengar. Redan innan dess hade man ju värvat in, ja, men de där lånen, Tideman Hansen, Selina, exempelvis Tykosen var invärvad sen tidigare också. Men därutöver så har man även kryddat till det med Ellingsen bland annat, Saletrosen i somras. Jag tycker att allting som Thomas Berntsen har gjort har varit med beprövade spelare som ska hålla en hög nivå i allsvenskan från start. Och då signalerar man ju att AIK ska liksom, förra året var ett undantag. AIK ska studsa upp och vara ett topplag i år igen. Sen så med det sagt, jag vill inte lägga ribban på att de ska vara topp 3 i år. Men topp 4 tycker jag att truppbygget skvallrar om.
Mm.
Eller?
Mm. Enke?
Ja, det är ju... Det är en väldigt bra säsong om de kommer topp 4. Är de topp 6 så tycker jag det är
godkänt. Ja, men det håller jag med om.
Ja.
Men de siktar nog på topp 4 och det tycker jag det ska vara.
Sett till kuppen så tycker jag, och det sa jag ju här tidigare i veckan, att det är tre lag som sticker ut lite.
Mm.
Som känns liksom någonstans färdiga i så här, nu ska de bara finjustera i sättet de spelar. AIK kommer se ut så här hela året. Tunga att möta, ta mycket poäng. Och det kommer inte alltid vara vackert, men försvarsspelet kommer vara prioriterat och det kommer inte vara sprudlande, för det är inte Henning Berg som person heller.
Nej.
Du träffade honom i tränarna igår.
Yep.
När vi spelade in det här förra veckan för er som lyssnar. Kommer efter Allsvenskans premiär den veckan. Så ja. Det är ett AIK som brukar stå tillbaka efter sämre säsonger.
Mm, verkligen.
Sen så tror jag inte att du tar hela vägen till en andra plats som det var förra gången med Bartosz. Men bra mycket bättre, helt klart.
Mm. Jag tycker redan om spelmässigt ser, alltså om man bedömer kuppen, då ser ju bra ut. Det är ett effektivt AIK. Det är precis som du säger, det kommer inte vara sprudlande, men det kommer vara ett bra AIK. Jag ser egentligen två frågetecken. Med både truppmässigt och sådär. Och det är ytterbackarna som vi varit inne på. Axel Björnström tycker inte jag är en vänsterback som håller den nivå som AIK behöver att han ska hålla för att utmana absoluta toppen. Mats Tykosen, samma sak där. Jag tycker inte heller att han är så pass bra för toppmaterial. Eskil Ed, lite yngre Kan väl spela på båda kanterna. Säkert jättebra, men han behöver vara en fullträff för att AIK ska vara så bra. Sen så nummer två, frågetecken. Då ställer jag mig frågan till bredden. För det finns Faraj. Offensivt tycker jag det finns alternativ, men inte på kanterna kanske. Jag tycker inte varken ytterbackar eller mittbackar egentligen heller är speciellt bra.
Vi kommer ju komma in på Hugo och Tim har satt betyg på truppen, så vi kommer komma in på det.
Mm. Jag tänkte vi kunde sticka mellan mig lite från upptaktsträffen där och träffa då Henning Berg och Sotte Papagiannopoulos.
Mycket bra.
Ja, ja, för fan. Kör de gubbarna alltså.
Kommer AIK här va? Tjena Sotte.
Fan, släng ut han. Vad gör han här?
Han vandrar in själv. Han äger alla rum. Då Sotirios Papagiannopoulos och Henning Berg, välkomna.
Tack.
Hur mår ni då?
Vi har väl haft det bättre, men vi är ju här för att prata om ting, så det är kanske bättre att prata om det än att sitta hemma och stirra i väggen.
Exakt så. Exakt så. Vad ligger förväntningarna i år? Jag såg att det var jäkla kliv på tabellmässigt, tipsen enligt media och tyckare och så vidare.
Ja, lite överraskad över att man kliver från 11:e plats till 6:e så långt, men okej, okay, det var kanske förra säsong lite speciell. Vi hade en OK till bra höst, så att och vi har gjort en OK vinter och bra cupspel, så kanske det är därför. Och vi har en bra tropp och vi AIK normalt sett blir ju tippa högt upp på tabellen, och det är riktigt så nu, så vi ser inte så mycket på akkurat de tipsen där. Vi har mest fokus på det vi kan göra med, och det är att bli bättre som lag och vinna flest möjliga kamper, och så får vi se. Vi vet allsvenskan är tätt och lite skillnad mellan många lag.
Men känner ni, och det är till båda er då, men känner ni ja, men kul att folk tror på oss och kollar på kuppen, och att vi ser att det inte bara är vi själva som känner att vi är bättre, utan att folk även utifrån ser det? Eller känner ni fan, nu blir det tungt på axlarna direkt?
Nej, jag bara orkar inte lyssna och känna allt som sägs utanför. Vi vet själva vad vi kan och vad vi behöver göra för att bli bättre. Framförallt från förra säsongen. Och som sagt, vi vet bäst. Så den där tabellen kommer ju aldrig stämma ändå, så det spelar ingen roll.
Sotte, vad känner du själv då nu med ny mittbackspar just nu i alla fall? Hur förändrar det ditt spel?
Det förändrar ingenting. Det som vi har sagt tidigare, att det är skönt att nu kan, lite skönt, men det spelare, när spelare är borta, så kan en ersättare vara tillräckligt bra för att det inte ska bli någon skillnad alls. Och det är det som har väl varit största skillnaden från förra året, att nu kan, har vi täckning. Det är bra konkurrens på de flesta positionerna, och det är så det ska vara.
Har ni släppt fjolåret helt, eller pratar man, och det kanske framförallt är dig då Henning, med, som ledare, pratar du någonting om det som i form av att ge laget och gruppen mer bränsle och sådär, eller?
Nej, vi hade ju släppt det helt till vi blev minnet på det hela tiden.
Men det kan väl vara bra, eller?
Nej, så vi sa väl egentligen i januari när vi startade upp en att nu har vi evaluerat fjolårssäsongen, och då lägger vi det bak oss, och så ser vi framåt. Och det tror jag är lurt, men man har ju känslor, och alla vet vad spelare, tränare, supportrar, alla gick igenom i fjol, och man har ju självklart inte lust att hamna där igen, så att men kan vi bruka det som en extra motivation eller en boost, okej, okay, bra. Men vi ser framåt och har lust att ha fokus på vårt spel och bli bäst möjligt.
Hur tycker du att ni ska spela då, optimalt? Är ni liksom nära det nu?
Vad är optimalt spel? Jag tror det är få lag här i världen som kan se att de spelar det optimala spelet.
Utifrån de förutsättningarna du har?
Nej, alltså vi jobbar konstant med att utveckla oss hela tiden. Fotbollen utvecklar sig hela tiden. Vi vill gärna utveckla oss. De andra lagen blir bättre. Vi har lust att bli bättre. Det är en konstant utveckling, så vi har varit ganska solida och goda defensivt i en period nu. Vi skårer OK med mål faktiskt nu i vinter. Vi har skapat mycket chanser. Jag är inte väldigt upptatt av XG, men jag ser ju att det andra är det. Och vi har skapat mycket chanser. Vi kommer till bättre läger nu än det vi gjorde innan. Och vi jobbar mycket med våra offensiva relationer och samhandling, så att vi har lite mer precision och på sista tredjedel, så att vi kan skåra fler mål. Men vi er også nødt til å være litt mer fleksible enn det vi var kanskje I fjor, og det kan vi være nå, fordi vi har jobbet sammen litt over tid, og har litt mer å spille på enn kanskje det vi hadde I början.
Så kan du beskrive skillnaden på gruppen og hur truppen, hur ni mår och fungerar som grupp I fjol, om vi backar bandet ett år och kanske till och med sommaren då, mot hur det är nu?
Så, du vet, när man vinner så är allting perfekt och allting är kul och fotboll är jätteroligt och förlorar du så är det inte lika roligt längre. Och det var ganska lite, inte så kul förra året. Men som sagt, från sommaren och framåt så tycker jag ändå att vi hittade tillbaks till vårt sätt att spela och var tvungna. Det är klart att det var lite stressigt där att spela och försöka vinna så många matcher som möjligt för att hålla sig kvar. Men nu som sagt är det nya tag och då sett ändå helt okej ut i kuppen. Så vi blickar framåt och ser fram emot den nya säsongen.
Precis som det finns, man pratar om, ofta om att det finns i Sverige 10 miljoner förbundskaptener som ska ta ut en startelva, så finns det också så till varje lag och alla supportrar har ju det. Hur upplever du det, Henning, med liksom, supportrarnas liksom, vilja att få in ja, kanske egna unga spelare jämfört med sådana som är här på korttidslån och liknande?
Ja, vi är jätteglada för att folk är engagerade, att de bryr sig om det vi håller på med, att de är intresserade, att de kommer på kamper, att de stöttar lag och att de har frågor. Samtidigt det är självklart, det är helt normalt. Fotboll är det mest populära spelet I världen. Och en av grunden till är att det är möjligt att ha meninger om spelet oavsett om man är åskådare eller om man är professionell tränare eller om man är sportsdirektör eller styrelsemedlem eller vad det är. Det är det som gör fotbollen så speciell och så kul, och så därför vet vi att det är en del av vår vardag. Att sån är det. Det är mycket bättre det än att ingen bryr sig och att ingen har någon frågor, så och så självklart kan vi ha våra meninger och sånt. Det är ingen som helst tvekan. Vi vill ju gärna, när troppen är tatt ut, så spelar vi med det laget som vi menar är bäst I den värld tid. Vi kan ha ett lag som startar kampen, vi kan ha ett lag som avslutar kampen. Det är inte detsamma, och I hvert fall inte när man spelar extra omgångar och förlängningar och sånt. Så vi vill gärna utveckla varje spelare. Vi jobbar med varje spelare och vi vill att alla våra spelare ska bli bäst möjligt, och så vill vi att laget ska bli bäst möjligt. Så om det är en som är på kort tid eller om det är en som är här ung gutt, vi jobbar lika gott, tror vi och hoppar vi, med alla våra spelare.
Tidigare år så har det varit ganska tydligt att AIK liksom har skrivit I sina stadgar typ att man vill ha flera unga spelare på planen. Det känns inte lika tydligt I år. Tidigare, hur är styrelsen där mot dig?
I det strategidokumentet där, så jag också sett det är 10 olika punkter, och överst så tror jag det står att vi ska bli topp 3.
Precis.
Så att, och så står det lite längre ner, står att vi ska ha en viss antal unga spelare I tropp, ett visst antal unga spelare på plan och sånting, så det är en målsättning efter det jag har förstått. Det är ingen krav om att man ska ha spelare med så många, och I mina diskussioner och prata med Thomas och med klubben, så är det självklart en accept för att tränaren välger det laget han syns är bäst. Det är det som är min jobb. Så någon gånger har jag rätt och någon gånger tar jag fel, och självklart. Men jag måste göra det jag menar är riktigt. Och det som är mest rättfärdigt och för spelarna är att man väljer det laget som är bäst. Ska man plötsligt börja spela med 4 spelare som egentligen inte är lika goda som en 4 andra, men bara för att de är 16, 17, 18 år, så vill det förändra hela dynamiken i spelgruppen. Och det ville varit jätteurättfärdigt för de spelarna det som då inte fick spela, även om de var bättre. Så det är också en mycket svår väg att gå. Då tror jag man ska se långt efter topp 6, 7, 8 placering.
Så målsättningen är topp 3.
Målsättningen är att göra det bäst möjligt. men vi jo, för att över tid så man har ett dokument med 10 olika punkter. Jag vet inte vad som är riktigt för oss, men jag vet att I fjol blev vi nummer 11. Vi har självklart lust att bli bättre än det. Men jag tror vi blir bättre än det, ganska säker på det, men hur högt upp vi kommer, det är svårt att säga.
Är det farligt att säga att man går för topp 3?
Nej, men vårt fokus är att utveckla vårt spel. Utveckla, ju bättre vi spelar anfallsfotboll, ju fler mål vi skårer, ju bättre vi är I vårt försvarsspel, ju fler kamper kommer vi till att vinna. Men alla kan säga, jag vill bli sån, jag vill bli sån, jag vill bli sån. Okej, okay, som Sotte säger, hur många år har med denne tippa tabellen? Och hur många år har de rätt på 12 plats 12 lag? Det är väldigt sällan. Någon är lite flinkare att tippa än andra, men det är sällan alla har rätt.
Stort tack för att ni kom hit.
Tack.
Tack.
Mm.
Om vi tar oss till truppen då och betygssättningen, är det 1-10 som vi kör, va?
Ja, precis. Det är ju, är det Gazettan?
Ja, för fan. Ja. Klassik.
Det är ju det vi kör. Ja, ja. Där 10 är landslagsklass, 9 är för bra för allsvenskan, 8 är toppklass, 7 är väldigt bra.
Ja. Christian Järdle-klass kan vi kalla det. Ja. För ni som vet, ni vet.
6 är bra. 5 är godkänt, 4 är nästan godkänt, 3 är inte bra, 2 är uselt och 1 är korpenklass.
Är det någon lagdel som någonsin har fått ett korpenklass?
Nej, nej, det är det inte. Jag tror att vi har som 4 tror jag vi har varit nere på lägst. Men det jag pratade lite om, eller ställde frågor om till Henning Berg i intervju som ni just hörde kring det här med att spela unga spelare. Det har ju varit en stor snackis i AIK-led, lite så här, hur ett truppbygge är nu liksom. Man har kanske lite tappat den blå linjen så, med att de inte är liksom så avgörande i en startelva som de har varit tidigare år. Det är ju Taha Jari såklart, men där bakom är det lite skralare. Sen kan ju det gå fort för unga spelare, så det är ju många i truppen. Men om vi tar målvaktsuppsättningen då, Biro, du får vara någon form av liksom domare. Har vi gjort rätt här? Ja. Så ser vi ju ändå att den är väldigt stark. Kristoffer Nordfeldt, landslagsklass, är ju med i landslaget. Han är ju en tia. Ismael Diawara är också beprövad och har ett liksom fint CV efter nu Malmötiden också, och insatserna i Europa framförallt kanske, för att han har inte stått så mycket. I Degerfors innan så gjorde han ju tillräckligt avtryck för att bli värvad. Vi tycker att det är en 8, alltså toppklass i allsvenskan, sammanlagt. Sen kan vi slänga in Janosevic som någon form av tredje målvakt, men han har ju varit där bakom länge och inte stått så mycket.
Jag skulle säga att den är tredje bäst i allsvenskan i stort sett.
Ja, nej, men 8 är ju rimlig. Jag tycker att det var fortfarande liksom lever på. Det har jag också varit snabb att säga, om det här att han kommer i veckans lag för 3 år sedan, var det 4 liksom. Det är ju, hade han varit så bra, då hade han ju spelat mer.
Så är det.
Alltså, så någonting är det som inte har lossnat ordentligt, även om han blivit värvad till en bättre klubb liksom. Och så. Men 8 är väl helt rimligt.
Ja, det är ju svårt att peta Dahlin verkligen i Malmö.
Ja.
Jag håller Dahlin jämnbördig med Nordfeldt. För mig hade det inte spelat någon roll vem av de två som hade varit med i landslaget. Man väljer en äldre målvakt. Så, så jag förstår, men jag förstår då att Henning Berg väljer ändå att ställa vem han tycker är bäst just nu och stabilast.
Ja, nej, men 8 är helt rimligt såklart. Försvar?
Ja, där har vi satt en 6. Vi tycker att det är bra. Och här är vi lite oense. Så jag tycker att Hugo, du kan få motivera.
Ja, jag tycker Benjamin Tideman Hansen är AIKs enda riktigt bra. Han är väl en 7 tycker jag.
Väldigt bra.
Väldigt bra.
Vi måste vara tydliga med att vi kan inte säga bra. Vi måste säga väldigt bra.
Han är väldigt bra. Ja. Han är väldigt bra. Det tycker jag. Även om det är lite underlag med kuppspelet och några matcher som mittback i höstas. Jag tror det var kanske de 4 sista. Men då höll han en väldigt bra nivå. Det gör han nu, lika så. Sotte och Milosevic tycker jag inte alls är som de var för några år sedan. Där lutar jag på en 6 på båda dem, helt ärligt. Sotte på en bra dag, 7. Men alltså väldigt bra i så fall i derbyn och så där brukar han ofta hålla en hög nivå. Ytterbacken, Axel Björnström är inte tillräckligt bra för AIK som jag var inne på. Tykosen, visst han har spelat i Mittjylland, var det va? Men det ser man inte så mycket av i AIK.
Godkända spelare, 5.
Ja, 6 skulle jag väl sätta på Tykosen då. Han är
bra.
Acke är väl en 5, godkänd. Men Tykosen är väl bra då för väl. Och samma med Milosevic och Sotirios Papatrenopoulos, tycker jag.
Och jag tycker ju att Milosevic är bättre än vad Sott är när han är liksom hel och frisk och inte har problem med huvudet och allt sånt där. Men vi enades ändå att det blir en 6, och det här är ju lite så här, vad fan, AIK är ju ett bra kollektivt försvarsspel.
Ja, exakt.
Men individerna i backlinjen är det vi får bedöma här. Och då landar vi ändå på en 6. Jag hade kanske velat dra upp det till en 7. Men man får ge och ta. Och sen så än så länge så har jag mest Jatt och Hugo suttit där och sagt så här är det.
Exakt.
Ja, vi kommer in på andra längre ner som vi kanske kan, Biro kanske får vara domare, men vad tycker du här?
Nej, men jag behöver inte vara så, men jag tänker väl som du gör det enkelt lite, att kollektiva försvarsspelet kanske är högre än sex. Men
det håller jag helt med.
Sen så kan jag ju tänka att Sotte är väldigt beroende av att Milosevic är bra att spela, för då blir de gör varandra bra. Det är ju, alltså, de behöver ju varandra. Det pratar ju han väldigt mycket om, när, hur tryggt det är att spela bredvid och så. Men så Sotte blir en bättre spelare med Milosevic på plan också, såklart. Men ja, jag kan förstå båda, så att det är väl helt rimligt med en sexa kanske. Men de är ju bättre som kollektiv än sexa.
Verkligen.
Det kommer ju se bättre ut när de väl kör sen.
Där är jag helt enig.
Men det är ju inte det vi betygsätter egentligen, så att sexa är väl okej. Okay.
Vi tar oss till mittfältet då. Där vi ändå får säga att det är väldigt bra. Det är en sjua. Och här har vi då allt ifrån landslagsklass, alltså en tia, är Anton Saletros, till Celina som vi tycker är en
åtta, va?
Ja, 8-7 liksom. Mm. Väldigt bra toppklass. Ellingsen samma sak från Molde. Tittar man på startelvan så känner jag att det här är liksom garanti på det här mittfältet. Så kan de kanske spela på ett roligare sätt än vad de gör just nu och sådär. Ja, men det är kvalitetsspelare.
Men det är också tre stycken. Alltså Rui Modesto kan man räkna in där också då. Och han är väldigt bra, tycker jag.
Ja.
Alltså ska mått mätt. Men där bakom, alltså det är ju
även tre. Även Tajari kan ju räknas in till.
Verkligen. Ja. Det är 3-4 riktigt bra spelare. Alltså väldigt bra. Anton Saletros såklart som kronjuvelen, får man väl säga. Men där bakom Abdiakin Ali, det blir ett helt annat AIK. Ismaila Koulibaly, ja, han har ju spelat i Premier League, men jag kan inte säga någonting som påminner om en åtta där.
Lamine Dabo.
Ja, väldigt oprövad liksom. Ja.
Så att, Victor Andersson. Mm. Nej, men här, Hugo Aviander, det finns ju liksom mycket ungt. Och sen så... alltså, många pratar ju upp Abdiakin Ali som att han ska bli väldigt bra. Så.
Det kan han säkert bli.
Men nu är han 22. Och ja, han kommer inte platsa. Så är det ju.
Nej, och det ser vi ju nu också. När Ellingsen väl har gått sönder så flyttar man ju istället in Bersant Celina och kör Koulibaly där ute till vänster. Så att nej, breddmässigt. Men står de där och spelar de 30 av 30 matcher med det mittfältet som är så starkast möjliga, då är det ett jättebra mittfält. Då kan man ju... Så att då kan man höja det på så sätt.
Ja, men det är väl lite påminner om försvarstänket här. Att få dem till det, så är ju själva det kollektiva idén som du är inne på. Om de kör över tid så kanske det kan vara en åtta. Men spelare för spelare så har ni ju helt koll på läget, tycker jag.
Mm.
Anfall 7!
Ja, här är det ju mycket kvalitet ändå i Pittas som drar upp det. Man kan ju argumentera för att han är landslagsspelare för Cypern. Jag skulle säga att han är en nya tia.
Mm.
Absolut, själv. John Guidetti är svårbedömd. Liksom.
Får ju sexa nu blir det ju på honom.
Ja, han är ju bra. Men förväntningarna på honom är att han ska vara liksom allsens toppklass.
Ja.
Så är han,
men det går inte att sätta sexa inte på John Guidetti 2024. Alltså det är ju ingen som har sett honom runda en kona. Inte.
Nej. Vad har du John Guidetti då?
Ja, för mig är det liksom nästan god. Det är en 4. Vi har ingen aning om vad han... Det sista jag såg, han har inte varit bra. Vi vet ju inte.
Nej, men är han godkänd då? Är du liksom...
Jag har inget emot John Guidetti. Jag hoppas sannolikt
att han... Är det på förväntningarna att han ska vara jättebra? Eller är det att hans insatser? För det tycker jag är det svåraste.
Ja,
man har ju höga förväntningar, då blir det liksom inte godkänt utifrån förväntningarna.
Mm.
Men hans prestation kan jag tycka är godkänd.
Absolut, ändå. Absolut. Så är det ju, så handlar det mycket om att han ska komma i form och så, såklart. Och nu blir kvitt skadan innan han kan göra avtryck. Men jag håller helt med dig, Henke, att förväntningarna ligger ju på att han ska vara typ bäst i serien.
Men de ligger ju där för att han har varit väldigt, väldigt bra. Och han har ju inte varit så bra som alla trodde. Och den sista tiden har ju allting handlat om saker som inte har med fotbollsspelandet att göra. För mig är det liksom bara ett gigantiskt frågetecken.
Ja, det är ett frågetecken.
Alltså om han ens kommer tillbaka och spelar, det är liksom, nej. Men skitsamma, vi behöver hänga upp oss på det.
Omar Faraj i alla fall är intressantare i Henning Berg, tycker jag.
Tagit kliv, tycker jag. Det man har sett hittills.
Och det Kisvalodi pratade om när han kom fram med BP, att så här, det kanske inte är liksom en stor anfallare men en kraftfull anfallare. Får han använda de egenskaperna så tycker jag att ja, men det där är intressant, och det är ju klart att det finns ju intresse på honom med tanke på ja, men vad han har presterat. Så vi landar i att det ändå blir en sjua. Mm. Mycket för att Pittas drar upp det där.
Ja, men rimligt och bra. Tränare sjua, Henning Berg.
Ja, vi gick igenom hans poäng-CV, kan man kalla det det? Ja, på,
poängsnitt i alla fall.
Ja, poängsnitt. Och då blir ju ett CV på Transfermarkt. De skriver ju inte raka CV:n där. Där han har poängsnitt i AIK på 1,75. Paphos 1,88. Omonia Nkosia 1,80. Stabek 1,19. Videoton 1,81. Och när han vann då med Legia Warszawa 2015, det är alltså 9 år sedan, så hade han 2,02. Det är ändå liksom ett poängsnitt som skvallrar om topp 6.
Ja, och han har ju levererat jättebra resultat i Cypern, eller på Cypern, som är ju en starkare liga än allsvenskan, va? Så att det är väl imponerande. Sen så, man kan ju orda mycket om Henning Berg, om att det inte ser så jätteroligt ut när han kom in. Men han kom ju in och löste det för AIKs del. De var ju inne på, alltså de var ju nästjumbo tror jag när han kom in.
Ja, och han vann med Nicosia där. Ja. Och vann nu polska kuppen och superkuppen på Cypern. Så att vi landar i en sjua. Väldigt bra.
Ja, men jag fick ett bra intryck av honom också när vi träffade honom, tycker jag. Du har ju träffat honom mer, Hugo, men det är en jävligt smart fotbollsmänniska. Så att,
han är inte så sprudlande.
Nej, det är han inte, men man lyssnar när han talar ändå.
Verkligen.
Ja. Han säger bra grejer. Sådär.
Och sen hans spelar-CV liksom. Ja. Alltså United.
Och underskattar inte det heller, kliva in som, under de premisserna som rådde när han kom till AIK. Det var fan med High Chaparral rakt igenom. Alltså. Han behöll det här lugnet, och det gjorde han för att han är den som han verkar vara, liksom personlighet och tränare. Så att sjua med plus i min värld, men det är väl rimligt.
Mm.
Vad har vi då? Det är 50 poäng sammanlagt om man får max.
Ja, 35 landar AIK på.
Ja, för fan.
Vilket jag spontant tycker låter ganska rimligt med tanke på att de slutade på en 11:e plats och det finns ändå en del kvalitet i truppen.
Ja, det kommer de ju lyfta till nästa. Liksom.
Det kan det absolut. Ja, bra.
Vi tar oss från AIK till Norrköping.
Du har ju bott där 8 år.
Ja, jag tänkte du skulle säga det. Det är bra att säga det, för att det kan jag enkelt glida in på min krönika som handlar just om staden. Och om att det finns liksom som en sorts så här, grundläggande, kanske ibland svårtillgänglig innerlighet över staden Norrköping. Människor är på riktigt. Ingen blir särskilt imponerad över någonting. Samtidigt finns det en genuin nyfikenhet och en sorts diskret öppenhet som jag tycker är väldigt tilltalande. Dessutom är det en väldigt vacker stad. Vattenfallen runt de gamla fabrikerna dånar. När man står på någon av de där små broarna och blickar ut över Arbetets museum eller tar en snirklig promenad på de pittoreska små stigarna vid vattenlinjen, då trånar verkligen de gamla fabrikerna som urtidsdjur, som strandade skepp från en förfluten tid, som kanske upplevs som avlägsen men som fortfarande faktiskt präglar människorna som bor där. Man kan ju undra varför i stort sett ingen annan än Lundell och givetvis Elkvarn sjungit om allt det vackra i den här stan. Men det finns faktiskt en till. Musiker Marcus Krunegård är ju från Norrköping som bekant och dessutom en stor supporter till IFK. Och när han gästade Studio Allsvenskan för några år sedan så nämnde han att han hade fått en fråga om att skriva en inmarschlåt för klubben. Men jag vet inte riktigt, sa han och såg lite tveksam ut. Och vi sa bara, vad fan, är du inte klok? Det är ju världens finaste uppdrag ju. Vi kanske inte ska ta åt oss någon ära av att det faktiskt blev en sång till slut. Men jag vill ändå gärna tro att vi liksom knuffade honom över tröskeln för sången han skrev till slut. Ett liv, ett lag är en av Allsvenskans allra bästa inmarschlåtar. IFK Norrköping vann som bekant Allsvenskan 2015 under ledning av en viss Jan Andersson. Och sen dess har det varit minst sagt turbulent i klubben i omgångar. Föreningens tidigare starke man Peter Hunt fick lämna efter att ha blivit beskylld för att ha omodernt ledarskap. Ingen kan dock ta ifrån honom vad han gjorde för IFK, vilket man märkte när han försvann. Förra året fick den dynamiska men ifrågasatte danske tränare Glenn Rinnershov sparken, och ny på den är ju då Andreas poddhataren Alm. Jag saknar dock en tydlig inriktning, ett sorts tydligt mål, en vilja och framförallt en karta. Nu är det som att man ritar den efteråt på något sätt. Nu liknar IFK Norrköping det som poeten Thomas Tranström beskriver som en ritning över en storm. Och hur fan ritar man en sån?
Väldigt bra beskrivet.
Jag blev verkligen. Väldigt kan du bra. Få till den nu, Biro?
Ja, men kartan.
Det steppar upp, Biro.
Det steppar upp, precis.
Kartan, mycket bra. Ja.
Men det är lite som, jag skickade ju i vår chatt igår bild på lite konst. Du reagerade inte på det?
Nej, men jag såg, jag såg ju den.
Ja.
Men det var ju hemskt.
Ja, men ser du inte vem som har gjort det?
Ja, det är Lundell.
Ja?
Ja.
Och så ser du vad det står av, vad det handlar om?
Ja, det var ju äldre män pratar om död.
Ja, exakt.
Ja, ja. Men jag hade kunnat uttrycka
det. Det här hade kunnat vara att det är från Norrköping som hade ritat.
Ja, den är det.
Jag trodde det var Albin som hade ritat det.
Ja, exakt. Enkel son.
Ja. Ja, men jag blev lite taggad, för att den kostar 2,5 bara.
Ja, den är svindyr. Han är ju en grym konstnär. Just det där var
dyr är den inte. 2,5 är ju...
Ja, men för den är det ju dyr. Jag älskar ju Lundell. Jag älskar honom överallt, men det där var ingen hit. Det var inte bra.
Jag tänkte att ska jag köpa den här, rama in den och sätta upp den i liksom in i poddstudion bara för allt. För att det är liksom summerar så mycket så att äldre män diskuterar om döden. Det blir ju ofta så när du träffar en äldre man här.
Ja, ja, men man blir snabbt gubbig. Ja, kommer ju närmare såklart. Ja. Fan, det är ju inget konstigt.
Men den där ritningen, det är IFK Norrköping.
Ja, det är ritningen över en storm.
Ja.
Lägg ut den sen kanske, folk får se den.
Jag vet inte om jag vågar.
Nej, det blir copyright.
Ja.
Då ringer ju hans folk. Ja. Det kan du ge.
Rockhead Art får man gå in på.
Ja, det är hans företag. Det kan jag säga med en gång.
Jag blev jävligt sugen på att åka på hans vernissage ner på Österlen nu under påsk. Ja. Men jag ska inte åka till Österlen under påsk. För en gång skulle, vilket annars brukar göra. Så då gick jag in på den här hemsidan. Så man får kolla där då.
Jag känner folk.
Jävlar vad
han är
produktiv.
Ja, ja. Jag kan ordna,
äger du något?
Nej, men jag kan ordna en privat visning om du vill gå och kolla. Jag känner folk i närheten där.
Ja, du gör det?
Ja, för fan.
Ja, vad kul, för jag är ju ofta nere på...
Ja.
Ja,
vad blev det här för internt? Jag sitter bara helt borta här.
Thomas Tranström, men vi måste ju ändå landa i olika saker. Kultur, ja. Självklart. Det är viktigt.
Jag älskar Lunde.
Ja. För vissa.
Ja. Då kan vi gå vidare till Hugos förväntningar.
Ja, det är bra.
Ska vi inte lyssna på vad...
Nej, efter.
Ja, vi tar förväntningen. Ja.
Okej. Okay. Ja. Nej, men det kommer låta tråkigt, men jag har inga förväntningar eller krav på IFK Norrköping. Vi vet att Andreas Alm är en bra tränare i Allsvenskan. Likaså att Kristoffer Totte Nyman och Arnold Traustason är två högkvalitativa spelare som hade kunnat spela fotboll i mycket bättre lag än just IFK Norrköping. Men det är för få komponenter för att få ett lag att flyga, i alla fall högt, i alla fall enligt mig. Sanningen är att Norrköping på rätt kort tid har etablerat sig som ett allsvenskt mittenlag. Och då menar jag inte etablera sig på ett positivt sätt, som hade varit fallet med Mjällby och Sirius exempelvis. Utan det är en, kan man säga, devalvering, tack. Av en hel klubb, och på kort tid, som jag var inne på. Senaste årens transferfönster har varit undermåliga. Majoriteten har varit rejäla felträffar eller kortsiktiga lösningar med en sorts frågetecken efter lösningar, om det verkligen är rätt uttryckt. Nu ska Andreas Alm som tredje tränaren i rad stå för ett nytt projekt och en ny långsiktighet. Tillåt mig vara skeptisk. Inte för att Alm nödvändigtvis skulle vara fel man för uppdraget, utan för att Norrköping under flera år har pratat om långsiktighet och tålamod, men har agerat på motsatt sätt. Jag är fullkomligt övertygad om att IFK inte kommer vara nere i den absoluta tabellbotten och slåss för allsvensk överlevnad. Men jag är också lika övertygad om att Snoka inte kommer blandas i topp 6-7. Där någonstans.
Mm.
Tyvärr. Det är ju en storklubb som inte agerar som en storklubb längre.
Nej, så är det ju. Där har du ju en poäng. Och där handlar det väl lite också. Men jag tror ändå de har närmare till självbild att kunna få ordning på den. Men de har nog inte blivit nöjda själva om de hörde att de inte kan blanda sig i topp 6-7. För det tror jag de har som ambition. Men,
det tror jag också att de har.
Men det är inte säkert att det räcker. Vad fick vi för intryck av när de satte sig ner? Ska vi lyssna på det förresten istället? Eller har du något tänk innan?
Jag kan ta efter.
Okej. Lyssna på nya tränaren Andreas Alm och ständig lagkaptenen Totte Nyman.
Varför vill du inte göra poddgrejer annars? Det har vi ju.
Jag tycker att jag är dålig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det stämmer ju inte. Alltså jag såg ett klipp på Discovery där du skulle prata.
Du tycker inte det, fast jag tycker det fortfarande. Men det är också, det är också tradigt att sitta och prata om. Det, många gånger handlar ju poddar och prata om sig själv. Och sen går det så här 15 minuter som är jättetrött på sin röst. Det här är ganska kort och det här går ju bra. Det här är också en dag. Så där. Men ja. Mm. Och sen, ja. Tycker inte, jag men tycker inte alla poddar är bra.
Nej, men bara jättegott. Vi stod ju på en trappa i, det har du säkert glömt, men en trappa i Bengtsfors för ett antal år sedan.
Det har jag inte glömt.
Nej, vad trevligt. Och då stod vi och pratade och tänkte, fy fan, det hade ju varit som en jävla dröm att sitta en timme och snacka om de andra grejer. Liksom. Då tror inte du hade tröttnat på din röst, för det hade kunnat bli kul. Liksom.
Ja, jag har svårt att det här podduniversum, jag lyssnar gärna på poddar, men jag tycker att det finns andra vägar att gå för att liksom, jag tycker inte heller att det är alltid podd tajmar inte alltid hur man tar laget framåt. Nej. Det handlar mer om en själv när jag sitter där så kan jag prata om mina idéer och så där man ska verka smart och sånt. Många gånger när du kommer in i media så vill du ju ha möjlighet att säga någonting som också tar klubben och laget framåt. Du är i en situation i säsongen, positivt eller negativt, så kan du säga någonting som liksom, ja, svara på frågor eller som är kritiska eller förklara hur du gör just där och då. Men poddar är lite mer så att tidslösa och ger inte alltid samma effekt.
Ja,
det kan jag förstå.
Ja, okay.
Du var inne på vad ni befinner er i säsongen och sådär. Vad är det nu då? Kan ni ta er framåt eller hur?
Kan vi ta oss framåt? Ja, om vi fan,
det du säger det här.
Två veckor till Allsvens premiär. Och så, nej,
det är kört.
Det är kört. Ja, ja. Vi har god kraft, tycker jag. Sen är det alltid sådana där genrepsveckan inför och så kommer det är alltid lite lurigt så är det FIFA-break samtidigt. Så att vi känner att vi har gjort saker som har tagit oss framåt större delen av säsongen och så ska vi bara fortsätta med det.
Ja. Senaste gången vi var i Norrköping, vilket var rätt nyligen, så pratade vi med Totte Nyman om gnugga försvarsspel.
Fick du det? Tredje intervjun i rad.
Är det så?
Ja, men det är han, Totte har ju, jag skojar lite med där inne och frågar liksom, vi har ju spelat mycket 11 mot 11 och han sa att det bara var försvarsspel, vilket måste betyda att hans lag aldrig hade bollen. Nej. Men så hävdade han så att hans lag alltid vann ändå då, så att de kontrar väl in mot mål. Så. Men det är sant, vi har tränat en del försvarsspel, framförallt i egen box har vi tränat mycket och då blir det väldigt tydligt att det är försvarsspel. Spelar 11 mot 11 och har fokus på försvarsspel så känner ju ingen riktigt att det är bara försvarsspel. Men vi har varit mycket i eget straffområde, ja.
Är det efter dina principer eller hur du vill att de ska se ut? Eller är det, en mix
det är Tottes principer.
Det är mina principer. Det jag som var inom.
Är det efter utvärdering som du har gjort från hur det såg ut förra året och dessförinnan?
Ja, men lite. Alltså, någonstans börja på egen mållinje. För det är där bollen inte ska över, trots allt. Och sen bygga det och sen försvara mittlinjen först. Och liksom att börja någonstans i rätt ordning, ja.
När flyttar man vidare då? När du är nöjd?
Det tycker jag att vi gjort. Flyttar vidare. Jag tycker vi mot Värnamo senast försökte flytta det också närmare deras mållinje i vårt försvarsspel. Så att vi flyttar och flyttar och sen ibland så är lag bättre än vad du är i perioder så får man ändra och vara lite ödmjuk och så kan man liksom hitta någon annan väg fram.
Totte, få kan ju staden Norrköping och klubben IFK lika bra som du. Om du skulle sätta det i tidsmässigt perspektiv under din, vart är stan och klubben nu liksom?
Svår fråga, men som man har nämnt tidigare också, det är lite nystart igen. Det blir ju det. Så man har ju förhoppningar inför varje säsong, egentligen alla, utifrån att det är nu det vänder tillbaka, det är nu vi ska tillbaka. Men realistiskt sett så är vi inte där. Utan det har varit lite tuffa år och nu har vi en nystart igen med Andreas och fått en väldigt bra start tycker jag. Gjorde ett Svenska Cupen-gruppspel som var okej, men vi tog oss vidare. Det var det vi ville göra. Sen åkte vi till Malmö, stod upp bra, men i andra halvlek så blev det lite tufft. Så jag tycker vi har fått en väldigt bra start, det tycker jag. Och jag tycker man känner också i Norrköping att det finns förhoppningar, med realistiska förhoppningar.
Danmark då, vad lärde du dig? Vad har du med dig? Vad tänkte, fan, den grejen vill jag föra in här. Har du liksom, alltså, när du var borta från Allsvenskan, vad har du plockat med dig tillbaka? Liksom?
Nej, men det läggs väl på. Jag var i Danmark en sväng förut också, kom tillbaka till Häcken, så det är klart det finns alltid något. Jag tycker många gånger det är ledarskap att leda ett omklädningsrum som är av en annan kultur och också av ett annat språk är ju alltid en utmaning.
Men lär du det eller är det bara skillnader? För det är två olika grejer liksom. Alltså att så kan jag inte göra det, för det så gör man i Danmark. Men eller är det mer lik? Kan man använda samma sätt att leda i Sverige som i Danmark?
Nej, men jag tror att det finns alltså tillgången till hur vi har ju danska spelare i vårt lag också, ja, det så det är klart att det är bra att ha med sig liksom den kulturen lite grann och förstå olika delar av Norden. Men förhoppningsvis, jag brukar säga det, Stuart Baxter sa någon gång när jag frågade honom förstås, när han har varit ute på sina äventyr i England eller Sydafrika, så där, om man är en bättre tränare, men han alltid envisas med att säga att han på ett klokt sätt att han är inte en bättre tränare, men han är en annorlunda tränare.
Ja.
Att man har ju den här entusiasmen som man har när man börjar sin tränarkarriär. Den kanske är på ett annat sätt senare. Jag ser inte att den är mindre, men på ett annat sätt. Medan alltså erfarenheten då är större. Så att det är liksom annorlunda tränare. Men förhoppningsvis så ja, jag känner mig jävligt som... Jag har fått mycket energi av att vara i Danmark de där 2,5 åren. Det känner jag. Det känns kul. Samma när jag kom hem förra gången kände jag också, fan, det här vill jag fortsätta med.
Alltså, vi har pratat med Henrik Rysen. Vi har ju varit inne på flera gånger i vår podd om att vi är oroliga. Han har ju inte varit ens på liksom inne i stan inom Malmö. Han vet ju inte var Malmö ligger. Liksom. Han åker bara träning hem. Så han har ett gym hemma. Så han behöver inte ens gå på gym. Så han är på gym hemma, träning. Har du sett något av staden Norrköping?
Jo, ja. Absolut. Ja,
nu, jag, alltså, nu sista.
Jag har inte haft...
Fin stad.
Jag har inte haft bil så här långt. Så att jag har valt att promenera. Så man kan ju promenera promenaderna.
Ja.
Och... vara inne i industrilandskapet och så vidare. Så att jag känner ju stan sen tidigare som jag spelar där. Så att jag är ju bekant med området. Men jag ska flytta ganska nära Brinne vid skogen, så blir det lite promenader där. Jag gillar ju, Norrköping är en stad som jag tror en del åker förbi bara.
Ja, det är fruktansvärt underskattat.
Ja, otroligt. Det finns mycket natur, finns mycket vatten. Finns en del fina sjöar runt i Åby och Görsla och liknande. Ja, du kan ju området. Men också många varma människor.
Exakt.
Många varma människor, ja. Så att det finns det också.
Det känns som att det har kommit upp en hel del unga talanger nu. Vi pratade om det senast vi var där också. Ture Svanberg har fått en hel speltid nu i kuppen. Vad heter han? Axel Brönner. Brönner, tack. Som är lovande, vilket är väldigt roligt för oss. För det känns som att det är väldigt tätt sammankopplat till Norrköpings senaste gången ni var uppe i absoluta toppen och konkurrera. Vad är viktigt för dels dig, Totte, men också dig, Andreas, att hur man får dem att ta nästa steg och etablera sig på seniornivå?
Nej, som sagt, dels är det fantastiskt roligt för både staden Norrköping och av mig som supporter till klubben också, att det kommer upp lite egna från egna ledet. På något sätt handlar det väl om att de får utvecklas i en miljö där de kan utvecklas, tycker jag. Inte sätta för stor press på dem heller, utan de är fortfarande i stadiet där de ska komma in i ett A-lag och få sina inhopp. Så inte egentligen kanske prata för mycket om dem heller, tänkte jag säga, utan de ska få utvecklas i lugn och ro i den miljön vi egentligen haft alltid i Norrköping, där unga spelare har kunnat utvecklas och ta nästa steg. Så värna om det, det är någonting i Norrköping måste bibehålla egentligen.
Något att tillägga?
Det är en sån där osynlig magisk kraft när unga spelare, framförallt från de egna leden, kommer fram, för att det går som inte att... Det ger bara någonting extra, både för omgivningen men också för laget, och det ger någonting som, och sen, ja, det är värt att kämpa för och värt att ha ett öga på. Sen är vi tillbaka alltid på att de ska också vara tillräckligt bra när de väl spelar, så är det. Eller när de väl får ett avlagskontrakt och så vidare, så att det är den där härliga mixen.
Stort tack för er tid.
Tack själva.
Och ta hand om er.
Detsamma.
Och lycka till.
Vi ses i Brynäs vid skogen.
Ja, exakt. Om inte annat. Tack.
Ja. Älskar Totte Nyman.
Ja.
Mm.
Ja.
Fantastisk person.
Ja, han är otrolig alltså.
Och fotbollsspelare.
Ja, Almi sticksigare. Men om vi...
Svårare. Ja. Ja, men det får vi se.
Ja, det får man ju väl vara. Det är väl helt okej liksom. Sådär. Men om vi går vidare till...
Nej, men jag vill bara... Innan vi går in på truppen då, så jag gillar ju att gå och kolla på ekonomin och liksom se klubbstrategin och allt det där. Så har jag min favorit är Andreas Norlén, som ni alla vet. Så jag var tvungen att gå tillbaka i hans sammanfattning. Och där beskriver han det jäkligt bra. Att de har ju varit duktiga på talangutveckling över tid, men att återinvestera pengarna i truppen, i kvalitetsspelare, har ju inte funkat. De har inte fått ut det de vill där. Kan man ju säga så här, men peka på förra året när det var typ 10 lån. Eller svagt ledarskap av sportchefen då, att låta Glenn liksom styra kortsiktigt över att få in massor med bra spelare, men som man inte kan få någon avkastning på. Är det scoutingen det är problem med? Är det profilerna man får in? Är det otur, alltså Ortmark drar på sig en skada? Är det att man hade Norling som spelade på ett sätt och sen så har man Riddersholm som spelade på annat? Är det liksom att det saknas en stark man i Peter Hunt? För det känns lite ledarlöst, tycker jag, i Norrköping.
På alla plan?
Ja. Och det är klart att det finns ledare, men det finns alla klubbar behöver liksom någon att luta sig mot när det blåser, och som liksom drar loket framåt. Hunt var problematisk på sina sätt, för man kan säga vad man vill om resultaten, men han var det rörde ju upp där, det gjorde det, men man fick ju också framgång. Och det här är, nu pratar vi bara om A-lagsverksamheten och så, men det finns ju också liksom arenan, framtida renoveringsbehov kommer kosta massor med pengar, och det kommer liksom belasta klubbens ekonomi över tid. Så nu behöver man ju verkligen det här året sätta de här unga spelarna, låta dem spela mycket, sälja dem vidare. Och sen ha en plan över, så här, vi kan inte bara återinvestera allting i nya spelare, utan man behöver se liksom på klubben som helhet. Och jag tror att det kommer ta lång tid innan vi ser liksom Norrköping ta ett SM-guld igen. Svårt också att nå Europaspel.
Verkligen.
Via allsvenskan. Ja. Norrköpen kan ha, det kan alla liksom gå till en final sådär.
Vill bara säga något positivt alltså, så förutom Totte Nyman och Traustason, så är det just akademin, att den har fått se ett, jag för mig att jag förra året i det här förväntningar och krav, att jag då ifrågasatte lite riktningen de varit inne på och saknaden av talanger. Nu har de faktiskt hittat tillbaka lite mer. Vi har ju Ture Sandberg, va, som är på väg upp, och även Brönner som får spela. Men då ska man också lägga till att Norrköping vann ju både P19 allsvenska, men också tog sig vidare till skandinaviska mästerskapen när man kom trea, tror jag. Så att bättring där i alla fall. Det är kul.
Vi kollar lite betygen då. Då har vi satt en sexa, vilket är bra på målvakt Jansson anhang.
Ja, här var diskussion. Jag tyckte att han, Oskar Jansson, när han kom till Norrköping så var han ju liksom toppklass. Nästintill för bra för allsvenskan. Jag trodde att han skulle bli liksom proffs utomlands. Sen hade han två svagare säsonger. Tror att det är två. Och sen i år så gick han upp och var väldigt bra igen, tycker jag. Så att han drar upp betyget. Sen är det ju Bosse Anderssons son. Och Tommy Vaiho numera. På ett halvårslån. Eller halvårskontrakt.
Han skulle bara vara där 2 dagar i veckan eller något sådär, läste jag.
Han skulle behöva vara där mer.
Ja, det är riktigt. Men det är ju liksom inte en målvaktsuppsättning som totalt sett kan få högre än 6. Men Oscar är ju väldigt bra. Sett i förra säsongen.
Där gick vi ju våra åsikter isär. Jag tycker ju att Oscar är mer närmare han kanske är en 6a då, tycker jag. Men jag tycker nästan att målvaktsuppsättningen ska vara på en 5a. Den är godkänd, tycker jag. Vill bara slänga in det. Men han tog ett steg uppåt. Det ska han ha.
Stark emot en Oscar Jansson.
Och fin människa också.
Ja, otroligt.
Bra ledare. Ja. Kommunikativ. Kommunikativa målvakter.
Ja.
Det är väldigt viktigt.
Ja.
Försvar är ju 5a bara. Vad säger du, Amadeus, om den grejen?
Ja.
Ilang.
Nej. Men han är väl bra. Och det är väl problemet att det är ju 6or på sin höjd. Och vissa 5or. Alltså Baggesen tycker jag är bra.
Ja, han den hade jag... man liksom också... Max Watson när han var i Mjällby tycker jag var... på gränsen till väldigt bra. Men det är också svårt i en Mjällby-kontext. Ja. För att när de kommer utanför Mjällby-kontexten så har de en tendens att inte leverera.
Ja, för fan.
Lite som med AIK liksom, som vi pratade om, att där kanske man blir starkare i kollektivet, precis som Mjällby.
Exakt.
Men sen så har ju då, om man kollar ytterbackarna, Baggesen tycker jag är bra, han är sexa. Kalle är bra,
en stark,
han är
sexa. Vill jag lägga till på Baggesen.
Daniel Eid är väl på gränsen till en sexa, ibland bara godkänd.
Ja, verkligen.
Anton Eriksson, godkänd. Mm. Kevin Jansson, godkänd. Sesson Kambo, godkänd. Amadeus var ju sjua under våren.
Men en femma under hösten. Om ens det.
Sen lät väl Alm förstå att de har kört mycket försvarsspel. Ja. Så han har ju naturligtvis...
Då är vi ju rätt på det.
Ja, exakt. Precis så.
De behöver träna. De behöver bli bättre kollektivt.
Ja. Mittfält 7.
Ja, det kan verka lite högt kanske. Men jag tycker Vito är väldigt bra i vissa perioder.
Marcelo Fernandes gillade Vito.
Ja, men i vissa perioder är han en sjua liksom. Väldigt bra. Sen så kan han lite för ofta snigla ner på en sexa kanske. Sådär. Men framförallt
Traustason. Men det är ju svårt när Norrköping är, har sämre matcher.
Det är svårt att lyfta i att vara bra över i jämna och liksom hålla en jämn nivå i dysfunktionella lag. På så sätt. Men där får vi ju ändå säga att Traustason är
han är en åtta.
Åtta, verkligen.
Ja, han är en åtta, han är toppklass.
Jättebra spelare.
Verkligen. Och Ortmark är, när man använder honom på rätt sätt tycker jag att han är väldigt bra. Sen har man inte riktigt gjort det i Norrköping och han har varit skadad och sådär. Men han är en sexa.
Sisa är också.
Sisa är en sexa, stark sexa tycker jag. Loshako är också en stark sexa. Dino Saliovic tycker jag är jäkligt spännande. Bra utlåning till Gais, hoppas han får mycket speltid. Och sen har vi de där ungdomarna som du pratade om, där Ture Sandberg med rosa hår kanske den mest intressanta. Och Cassini är ju liksom i matcher stundtals. Ja, men han gör ju saker andra inte kan göra i Allsvenskan. Men sen så är han ju inte en komplett spelare. Nej. För det.
Han blixtrar
ju
till.
Chabani kan man ju slänga in där också. Som är liksom precis som Ortmark klass då och då. Så då måste vi ändå landa i, men det här är en, det är ju inte framåt Norrköping har problem, det är ju bakåt.
Mm. Mm.
Ortmark som skriver ett bok.
Ja.
Spännande. Ja, ja, nej, det är ju inte så mycket att snacka om. Jag delar ju den grejen där. Fint. Ja.
Starkaste lagdelen.
Ja,
men anfallet.
Ja, det är en sjua.
Ja, alltså Totte Nyman. Topp tre anfallare i serien.
Ja, det tycker jag.
Botheim, Kiese Thelin, Nyman.
Ja, och det är svårt att värdera. Pittas. Hur bra hade Pittas sig med där?
Hur många mål gjorde Nyman förra året?
12, tror jag.
Och handlar inte bara om.
Nej, det vet. Nej, han är ju grym på att ta. Han är ju bra på.
Jag kan kolla exakt.
Men det är som Kim och Tolle.
Det där kommer vi, fan vad bra att du sa det. Mm. För vad tycker du är anfallares, vad är deras uppgift?
Ja, det främsta är att göra mål.
Ja.
Det är som försvarsspelare.
Då kommer vi komma in på det senare.
Så då är Per Frick en dålig anfallare.
Nej, jag har inte varit inne och pratat om Per Frick uttaget, utan jag svarar på frågan vad det primära är. Sen finns det andra egenskaper som man kan använda sig av.
Här fick gör ändå mål, ska vi säga.
Ja, men jag gjorde 4-5. Men ja, där vill jag bara, vi har diskuterat det här väldigt mycket med. Men det primära är ju vad tränaren och vad laget behöver för spelstil. I vissa spelartyp.
Han gör 8 plus 3 förra året på Totte på 2000 minuter. Så han spelar ju bara 26 matcher och det känns inte som att han spelar 90. Nej. Men när han spelar så är han ju...
Ja, absolut.
Nia.
Ja.
Internationellt tack.
Sigurd Geison är
väldigt lovande.
Väldigt, han är 6-7. Carl Björk samma. Tim Pritcha är
6-7.
6-7. De har både Carl Björk och Tim Pritcha har att bevisa för att ligga på liksom ett högre betyg. Så här är deras absolut starkaste lagdel.
Ja. Tränare 6.
Ja, här var ju då tvungen att gå in på manager CV:t då igen.
Mm.
För att se hur det faktiskt gått för Andreas Alm. För man kan ju säga så här, men det är ju en liksom bra tränare.
Han körde ju Häcken i botten.
Vad han gjorde i AIK var ju jätteimponerande.
Det är länge sedan.
Ja, det är 2011-2016 och då har han ett poängsnitt på 1,79. Sen hamnar han i Vejle, där går det ju skit, 1,26. Sen är han Häcken och där går det ju starkt i början. Han har ändå 119 matcher för Häcken och snittar 1,63.
Mm.
Och då gick det ju skit i inledningen av säsongen innan han drog till Odense. när han kommer upp i 1,40 i snitt.
De låg väl typ sist, tror jag, när han drog.
Ja, men de har, det var väl i den övre serien. Och de har ju alltid pendlat.
Nej, jag menar i Häcken. Jag tror de låg sist när han drog.
Ja, inte helt sist, men ja. Något sånt.
Ja, exakt.
Sen presterade de bättre än att ligga sist. Siffrorna, det var ju då Degerfors gick bra. Siffrorna visade att det var lite tvärtom egentligen. Men utifrån vad han har presterat då senaste tiden så kan han inte få bättre än bra.
Nej.
Det är ett snäpp för högt. Det är en godkänt. Men jag tänker inte slåss för det, men det var en spontan tank.
Ja, nej, jag tycker han det är en bra tränare här.
Ja,
okay. Han får leva på lite gamla meriter.
Mm. Ja, okej.
Okay. Ja,
den som kunde göra det ändå.
Det är lite, lite för att jag inte har haft tillräckligt bra koll på truppbygget i Danmark senast här.
Mm.
Vad som fallerade i slut.
Alltså Björn Westrum plockade ändå in bra spelare. Ja. Alltså de fick ju in bra spelare.
Men versus de andra lagen.
Ja, nej.
Det vet man ju inte.
Jag tycker det är svårt att låta saker som hände för 15 år sedan påverka. Ja,
men om Glenn Riddersson fick en 8 i fjol så ska ju Andreas Alm ha en 6. Alltså det är ju helt bizarrt att Glenn fick en 8 i så fall.
Va? 8?
Alltså. Ja, för då pekade du på att han hade vunnit, varit i Belgien och vunnit någonting där. Och det var typ 2014-15.
Han hade ju landslaget också. Ja. Så att han hade ju större meriter än vad...
Det hade han, men det var också forntida.
Han var ju också ass i...
Ja, absolut.
Men alltså, fick Alm sparken Belgien från Häcken eller lika?
Han gick, så han fick inte sparken.
Men han gick ju raka vägen till gå.
Fick han sparken från Danmark?
Ja.
Då är hans två sista grejer är ju svaga.
Men många tränare får ju sparken.
Ja,
det är ju det.
Ja,
det är ju liksom, det går inte...
Ja, det är sant. Ja, nej, men det blir spännande att se vad som händer där. Alltså.
Ja. Mm.
Helhetsbetyget blir...
Men det är klart att det inte är godkänt att bli sparkad. Så att om man ska bara sätta det så är han ju en 4.
Ja.
Och det är ju jäkligt hårt.
Men vi kan inte vara för kortsiktiga och vi kan inte vara för långsiktiga. Nej. Så att man måste hitta en balans där, tycker jag.
Ja, nej, men jag tänker inte. Men vi... Jag ser fram emot säsongen med Alm.
Mm.
Ja, ja. Det är ju 31-50 då. 30, ja. 4 lägre än AIK.
Ja.
Kan vi säga.
Det är väl ganska rimligt.
Ja, det är rimligt på alla sätt. Det är något poäng för Huck, kan tycka. Men vi nöjer oss med det.
Gillar att du är liksom den som är väldigt hårdare hård i år.
Det brukar vara jag.
Ja, det brukar vara helt tvärtom annars.
Ja, jag vet inte vad som var svagt kaffe i morse.
Ja.
Vi tar oss till, apropå svagt kaffe, till Halmstad.
Är det svagt?
Nej, klart. Vad dålig övergång.
Starkt kaffe.
Ja, det känns som det.
Halmstad eller?
Ja,
snutkaffe va. Lycke termos.
Ja, det känns det absolut som.
Det har stått länge där liksom.
Ja.
USD kommer in och
det finns ju en anledning till att Jan Andersson liksom är i Halmstad ofta. Det är bra kaffe, det är ju snutkaffe.
Ja.
Som man säger, ingen jävla latte.
Nej, okej.
Jag är så otroligt trött på. Som att latte är någonting som dricks numera.
Ja.
Som av IPA, ska vara ljuslare.
Vilka klockslag slutar man dricka cappuccino i Italien?
10.
Exakt, bra. Vi lärde ett och annat.
Ja, du tjatar ju på med vissa grejer så att du inte släpper så att det, så jag kan ju snart mer om Imperiet när de har släppt sina låtar.
Ja, för fan.
Jag var lite besviken av att du inte la upp att han fyllde år häromdagen.
Ja, vi pratade
om det. Jag skickade det däremot till honom.
Ja.
Har du svar?
Det är så jag jobbar nu. Ja, inte via honom, men via hans manager. Mm. Ja, men Halmstad då? Och då tar vi stora greppet tydligen i kronikerform. Sverige är ju på något sätt likriktningens främsta utpost. Vi älskar att ställa oss i samma led. Ingenting attraherar, som jag brukar säga också, Hugo. En folksamling som en folksamling. Om någon börjar gå åt ett visst håll eller börjar spela fotboll på ett visst sätt, då vill alla gå åt samma håll eller ungefär spela på samma sätt. I en sån tid och ett sånt land är det en slags motståndsrörelse nästan att vägra anpassa sig, att hitta egna vägar och inte minst att hålla fast vid andra idéer. Team Haglund Olsson i Halmstad tillhör den gamla skolan och vi ser numera med viss lätt förakt på den gamla skolan i Sverige. Det är som om vi tror att alla som fyllt 50 är plötsligt upphör att vara relevanta. Som om det spelar någon roll med vilken ålder vi ser på världen omkring oss. Men intensiteten i en blick på världen har ingenting med ålder att göra. Jag känner människor som fyllt både 50 och 60 men som är bra mycket mer nyfikna, och det tror jag är ett nyckelord, än vilken slocknad självgod 25-åring som helst. Ibland känns det lätta föraktet för Halmstad sätt att spela fotboll också som en slags åldersrasism nästan. Det är ingen hemlighet att jag älskar Halmstad sätt att spela fotboll med sin betoning på den defensiva fotbollen. Problemet i år dock är att man inte riktigt håller fast vid det sättet, utan rädslan över att man kanske inte har tillräckligt bra spelare för att göra det. Och det mest fulländade resultatet är i min värld, som ni vet, kanske 1-0. Men frågan är då, vem ska göra ens det enda målet som behövs i HBK 2024? Jag avskyr att säga det, men jag är fan lite orolig över Halmstad bollklubben.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Innan då Hugo kommer in på förväntningar och krav, ska jag säga att det kommer komma till den diskussionen längst ner, vem som ska göra målen.
Ja, okej, okay, bra.
Ja. Vill återigen plussa för Kranare. Tycker du skriver det bra, framförallt föraktet mot gamla skolan. Jag håller helt med dig. Och även om jag då yngre och föredrar en annan fotboll, så vill jag verkligen hylla historien och att de går sin egna väg och tror på det. Bra. Det gillar jag. Tydliga identiteter. Mm. Ska vi gå in på mina förväntningar?
Tycker jag.
Och då vill jag ändå inleda med något vackert som jag tycker. Och det är att Allsvenskan fyller 100 år i år.
Just det.
Samma år kommer Andreas Ante Johansson slå alla tiders rekord för antalet allsvenska matcher.
Ja, fint.
Det är fan med gigantiskt. Och jag gläds inte minst åt Ante för att det är en fantastisk människa och en fotbollsspelare och representant för inte bara HBK utan hela Allsvenskan i sig. Men jag gläds även för HBKs skull. Men nog om det. Hur blir Halmstad BKs 2024 då? Jag förväntar mig att Magnus Haglund och Pelle Olsson tillsammans med spelartruppen kommer att slita om varenda liten poäng som står på spel i varenda liten match de spelar. Många har redan räknat ut HBK inför 2024. Jag förstår de som har gjort det, men jag vill inte slå på den stora trumman än. Det finns alldeles för mycket allsvensk rutin och erfarenhet för att dra sådana dramatiska slutsatser. Jag är övertygad om att HBK kommer att tillhöra de 4-5 lag som slåss kring bottenstrecket om sin överlevnad. Kvalitativt så är det en godkänd allsvensk trupp, men taktiskt och spelmässigt är det något cyniskt, något mer kortsiktigt resultatinriktat som jag tyvärr finner förutsägbart. Jag tror att HBK kommer att bli ganska lättlästa i år. Men på samma sätt som det må vara en brist, så är det samtidigt Halmstads styrka. För varje spelare vet precis hur de ska försvara och precis hur de ska anfalla. Och det är väldigt tydligt, precis som jag var inne på där tidigare. Men räcker det till allsvensk spel även 2025? Jag är tveksam, men jag hoppas det. För allsvenskan behöver Halmstad och Örjans Vall.
Ja. Ja. Ja, men bra och konkret sammanfattat. Vi kan, innan vi går vidare då och prata mer Henke och trupper och sånt, ta och lyssna lite grann på just Magnus Haglund och nämnde Andreas Johansson från upptaktsträffen.
Vi hade
34. Ja, det är lysande.
Ja, tack snälla.
Vi rullar. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Magnus Haglund och Ante G säger jag, men Andreas Johansson.
Tack så mycket.
Hur mår vi?
Jättebra, tack.
Bara fint.
Börjar närma sig.
Ja. Verkligen. Ja.
Hur känns det i kroppen?
Det känns bra.
Ja.
Är din med?
Ja, det känns, min kropp känns faktiskt väldigt, väldigt bra.
Ja. Magnus skulle inte springa lika mycket som det, tänker jag.
Inte på plan i alla fall.
Nej.
Nej, det känns bra. Vi ser fram emot det här, hela laget, så att... Det gör väl alla som är här, så att äntligen drar det igång.
Hur trött är du på att få höra att det är säsong 700 och att du ska slå rekord och så vidare?
Nej, men Det är väl kul att det
är viktigt framförallt.
Ja, men det är ju kul att folk bryr sig om allsvenskan och liksom och den produkten vi har, det är fantastiskt med alla supportrar och allting. Så att man är en liten del utav den är ju bara stort, det är bara det.
Jag brukar nämna Örjans Vall som en institution i svensk fotboll, men du börjar ju bli en institution i svensk fotboll, bara du också.
Nej, det ser jag väl inte mig som, men det är ett privilegium att man har fått eller är fotbollsspelare och får spela fotboll på den nivån.
Magnus, vad gjorde ni för utvärdering efter säsongen? Vad kände du där?
Vi kände att vi hade en rätt god inledning, hade en svacka på mitten och en stark avslutning, vilket renderade 36 poäng och 12:e plats och var klara i näst sista runda efter seger mot Kalmar. Vi tycker att de bästa prestationerna kom på slutet, de tre sista matcherna. AIK borta 1-1 efter att ha saknat en spelare eller man mindre 25 minuter. Slog Kalmar hemma 3-0 och vi spelade 2-2 mot Bayern borta. Vi var bra i vårt försvarsspel då. Vi var otroligt vassa i omställningsspelet och vi fick ordning på de fasta situationerna och vi hade också en del längre anfall etablerade spel. Så någonstans har det varit lite av förebilden när vi gått in den här säsongen, de tre matcherna.
Vi satt här förra året också, ni satt också här inne och pratade om att du måste hitta fler sätt att anfalla. Hade var analys från tidigare gång ni var i Allsvenskan. Jag tror att du pratade om tre sätt då, ni har säkert fler. Hur ser ni på året? Har ni liksom fortsatt bygga på det där med ungefär samma trupp? Ni har ju sålt Ahlstrand och Kasper Karlsson och sådär, men ungefär samma ändå.
Ja, vi har fått en hyfsad omsättning. De sålde vi och sen är det några som vi har, liksom har tackat för deras tjänster i klubben och de har gått vidare. Fyllt på med spännande spelare, med två nya målvakter, med Vinicius Nogueira som vänsterback från Varbergs Boys, två isländska mittfältare av hög klass. Tagit hem Rasmus Videsen, Paul från Rosenborg, plus flyttat upp två extremt intressanta egna spelare, 8 nya, så omsättningen har varit ganska stor. Så det är ju att få in dem i det här, men totalt sett tycker vi att vi har högre kvalitet i truppen, större konkurrens och skulle kunna göra de här sakerna i slutet av Allsvenskan 2023, fast ännu oftare, ännu lite bättre.
Mm. Om man tänker då på träningarna, märks det att det är högre kvalitet?
Det tycker jag. Jag tycker de som har kommit in har gjort det bra. Som Magnus är inne på, de yngre som har kommit upp underifrån också går verkligen in och tar för sig på ett ödmjukt men väldigt bra och tufft sätt. Så att, absolut.
Mm. Hur landar man i två? Du berättade ju innan vi satte på mycket när vi besökte dig borta vid ditt podium. Men hur landar man i två isländska värvningar? Följer ni den marknaden?
Ja, det gör vi. Det är ju en potentiell marknad för oss. Det kan man säga, de skandinaviska eller nordiska länderna är ju en tydlig marknad som vi har. Och då följer vi helt enkelt den isländska marknaden och tycker att de två spelarna som stack ut mest och var bäst helt enkelt i den isländska ligan 2023 var Birnir Ingason och Gisle Ejolfsson. Och då var det inte värre än att vi värvade dem. De var tillgängliga, alltså satt på avtal som gjorde att de skulle vara, gick att få loss till vettiga pengar. Så att, och sen har vi ju Lasse Jakobsson, är ju assisterande tränare men också scout, så han tillbringade ju tid på Island för att se de här spelarna live i deras hemmiljö.
Så en del av att bygga klubben är ju det ni har gjort nu, fortsätta att liksom sälja spelare. Vad investerar ni om förutom i spelare?
Ja, vi försöker peta ner pengar i vår akademi och vi försöker göra saker i och kring Vatrup också som ska gynna oss för framtiden. Vi har ju stora utmaningar med träningsförhållanden i Halmstad. Så det är ju, på sikt så är det ju där vi måste lägga in den stora stöten. Mm. Vi har sannolikt sämst träningsförhållanden av alla lagen, alla SF-klubbarna om 32.
Är det så? På vilket sätt?
Vi har alltså inga. Det finns alltså väldigt få konstgräsplaner i Halmstad. Ingen som är bra, ingen som är eluppvärmd. Så att med kyla och lite snö så är vi chanslösa.
Hur har det varit i vinter då?
Det har varit en hel del träningar som vi inte har kunnat genomföra, utan vi har fått vara inne istället, jobba i gymmet och ha teori och sådana saker. Det har också gått bra, men vi hade ju mått bra. Ska man utveckla spelet så behöver man ju träna fotboll.
Mm. Det har ju varit snack om Örjans också, att man vill bygga en ny och sådär. Hur känner du inför det?
Ja, det senaste budet är att man helt enkelt rustar upp Örjans Vall som den är. Kommunen vill att den ska vara kvar i stan. Ni vet att det finns ju så här statsstöd i de flesta mellanstora städer. Och Örnsvall är en del av innerstan, så att man var, flyttar man Örnsvall så är risk att man påskyndar stadsdöden ytterligare. Så att Örnsvall som ska upprustas är väl det senaste helt enkelt.
Mm. Vi älskar ju allsvenskan här, vilket ni också gör liksom så. Hur känner ni att att ni ska sen ta kliv inom det, för Halmstad har ju ändå liksom historiskt sett varit uppe i toppen också.
Det har funnits år där man har vunnit 4 guld, vilket är fantastiskt. Sen är ju skillnaderna var ju inte på något sätt så stora då som det är nu ekonomiskt. Så att nu skulle kanske en topp 10-placering vara lika stor bedrift som en medalj var för 25 år sedan. Men vi siktar på att bli så bra som möjligt och utveckla laget och verksamheten hela tiden. Vi har tagit stora kliv de sista 5 åren. Det har hänt många positiva saker. Så om nästa 5-årsperiod kan bjuda på lika många saker som går i rätt riktning, ja, då kanske vi är ett lag som kan vara topp 10 varje år.
Mm. Hur mycket lyssnar du på Birros tips om att inte smutsa ner målkolumner och sådär?
Ja, men Birros tips får man alltid ta med sig. Han tycker ju att vi ska spela 0-0 eller 1-0. Att det liksom är grejen.
Är försvarsspel överordnat?
Nej, vi hade helst haft bollen hela tiden. Hade motståndaren tillåtit oss att ha bollen, så hade vi haft den hela tiden, bara lånat ut när de ska göra avspark. Ja. Så att 98% bollinnehav hade vi inte haft någonting emot. Det är målsättningen, men det är svårt att nå upp till.
Ja, stort tack för att ni tog er tid och varmt lycka till den här säsongen.
Verkligen.
Tack så mycket.
Tack.
Mm.
Ja.
Omgång 4 där, Halmstad BP, 21 april får man ju då skriva in. För jag antar att han spelar alla 4 fram till dess.
Klart han kommer.
Då slår han San Siro Sven.
Ja.
Andersson.
Det är
som
jättestort
la av
ju.
Efter 431 matcher. Så det är, ja, nu är han står han på 428. Det som är helt jävla otroligt.
Ja. Såklart. 85.
Tog en straff av Rekoba.
Ja, just det, San Siro 2000, va? Mm.
Otroligt. På många sätt.
Länge sedan Helsingborg, ja, var det.
Det var det. Men vi tar oss in i truppen då.
Mm.
Och kollar på målvakterna Tim Rönning och Tim Erlandsson.
5 har ni dunkat ner.
Ja, det kan inte bli så mycket mer än godkänt.
Malcolm Nilsson Säkvist var ju bättre än Tim Rönning. Vi vet inte riktigt
vad Tim Rönning var. Marco Johansson, han var ju den kvart ju.
Ja. Han var ju inlånad. Ja, exakt. Ja, mycket bra byrå. Ja, han var inlånad.
Vill du veta vilken klubb han spelar i?
Jag gick han tillbaka till Hamburg Sportverein.
Fått en tysk dille där.
Som mötte vilket lag i
Göteborg?
Ja, ja. Vilket år?
Oh, 82 säger
du. Ja, ja, för fan.
Bra. Vad var det? Aberdeen i 87?
Ja, exakt. Ja. Bra. Lennart Johansson bland annat spelade för IFK Göteborg. Tidigare Göteborgsspel.
Bra.
Han har ju varit i Hansa också.
Hansa Rostock. Mm.
Och är där just nu.
Så du börjar ju tappa det.
Marcus Lans gamla.
Ja, exakt.
Han är där just nu.
Ja, för fan.
Vem mer spelar Hansa?
Ja, men jävla massa nu? Svenska.
Va? Ja. Svante Ingelsson, va?
Ja, men ja, våran favorit också.
Nils Fröling.
Ja.
Åh, Nils Fröling.
Ja.
Fan vad stort alltså. Amerikansbor.
Ja.
Ja. Rövlet.
Ja, ja, för fan. Kalmarliggande.
Nog om det. Alltså. Ja, nog om det. Målvakterna, vad sa du? Tim Erlandsson är det, va?
Ja.
Och Tim Rönning. Vi är ju lite osäkra på Tim Rönning. Det råder ingen tvekan om att Tim Rönning är i grunden en bra, kompetent målvakt. Men han har ju haft svaja år bakom sig. Där självförtroende verkar ha gått förlorat. Vilket är förståeligt om det inte går bra. Nu blir det en ny miljö.
Bra.
Jag hoppas för hans skull att han kommer upp till den nivå som vi vet att han kan hålla. Men det är ju där det ligger, det är ett stort om.
Ja.
Så att nej, han har inte varit godkänd, men i grunden så är det en bra allsens målvakt. Så att, och Erlandsson kan vi inte säga för mycket om heller. Så att, nej, femman är väl väldigt rimlig, eller?
Ja, verkligen så.
Godkänt.
Mm.
Försvar sexen då?
Ja, det är bra. Det är,
jag tycker det är lite högt.
Fyran är ju bra. Ja. Alltså Filofosia Aje, det är ju Philips, tänkte jag säga. Men Hugo, Hugos favoritspelare nummer 1 känns som.
Och tvåan finns ju där till vänster också nu.
Vinicius Nogueira. Ja. Nej, men Filofosia Aje är ju, du tycker han är en 8?
Ja, det tycker jag absolut.
Ja, toppklass. Ja,
förra året var det Johan Larsson.
Jag tycker han är en 7. Och har 8 i sig, absolut, vissa matcher. Mittbacksparet Buff och Andreas Johansson är ju
rutinerat.
Ja, det är en 6. De är bra. De är bra. Och Nogueira är också bra. Ja. Och sen har du Marcus Olsson, han är också bra. Där bakom.
Och Valentin, mittbacken.
Ja, och Bojacki kan ju också...
Går att slänga in överallt.
Ja, exakt. Så det, de har både... Ja, men de har bra bredd på det. Mm. Det märks att det är prioriterat.
Men det här är ju Halmstads starkaste lagdel, tycker jag. Försvaret. Sen så släppte de in för många mål i fjol. Det är därför vi också har sänkt Andreas Johansson och Baffo.
Nej, jag är lite orolig för Andreas. Inte vem. Fan alltså. Släppte in 4 på en halv i Malmö. Jag vet inte.
Men är det inte Malmö, Malmö då?
Ja, jag vet.
Alltså, de är
men det är Halmstad. Det ska
vi
inte
åker
vara
ändå upp BP borta. Och
men de är starkaste lagdelen.
Vinner mot Värnamo borta.
Med 1-0 också.
Ja, jo, det är sant.
Det gillar du.
Ja. Ja, det älskar man. Ja. Men, okay.
Det är det vi har att gå på just nu.
Nej, men jag är orolig bara, men jag vill att de ska också vara kvar som ni sa innan. Här. Ja, men 6 köper vi. Mittfält 6.
Ja, det kan te sig lite högt. Då vill jag också slänga in att islänningarna där, Ejulfsson och Ingason heter han, va?
Ja.
De ska ju vara väldigt lovande. Ingason blev ju prisad av spelarna till årets bästa spelare i isländska ligan. Och Ejulfsson var också, tillhörde också toppskiktet i isländska ligan. Så att,
Haglund säger själv att det var de 2 bästa spelarna
precis.
I ligan.
Sen vet man,
säger han.
Ja, säger han. Ja. Ja, precis. Men det är nog toppskiktet av isländska spelare, faktiskt. Så att de är jag ju spänd på. Sen så, Alamari håller jag högt. Jag skulle väl luta mot en 7 på honom. Väldigt bra, tycker jag. Men det, jag förstår dig som vill sänka honom, för att han håller inte över tid så jämn nivå. Så att jag kan gå med på en 6 på honom. Allansson, bra. Svedberg, också bra. Man har Ahlstrand som är lovande, men ja, det håller väl ändå en bra allsvensk nivå, tycker jag.
Eller? Ja, och Albin Ahlstrand då, lillebror, antar jag att det är.
Ja.
Har ju tagit 10 också.
Kaxigt.
Ja. Och Erik Ahlstrand som spelar i St. Pauli nu. Kan han komma upp i Eriks nivå så är det ju väldigt bra. Men det är en 6. Det är bra.
Så vi anfall 6 eller var det mittfält 6?
Både och. Mittfält 6 och anfall också.
Ja. Det tycker jag var anfallet.
Nej, men det är det här måste komma in på det, okay. Då. Alltså man måste ju då kolla på hur du sa de ska göra mål.
Ja.
Victor Granat och Naim Mohamed, de gjorde ju mål.
Mm. Hur många då?
8 var det då, eller?
8 och 9 mål.
Okej. Okay. Ja, det är ju bra.
Ja, och det är ju alltså i ett Halmstad då. Ska man komma ihåg. Naim Mohamed spelar ju bara 1700 minuter på 26 matcher. Så han är ju långt ifrån ordinarie. Och gör 8 mål och en ass. Och Victor Granat gör 9.
Det är nästan lika mycket som Totte Nyman. Fast på...
Ja, nej, men Totte gjorde ju 8+3.
Jag tror vi alla är överens om att vi tittar på fotbollsspelarna, att Totte Nyman håller ju högre kvalitet än vad de gör.
Ja, alltså fotbollsspelarmässigt, ja. Absolut. Ja,
men du, menar, alltså, kommer... men för Halmstad spelar det ingen roll. De skiter ju i om han kan ta emot och spela fram snyggt. De behöver ju folk som
det tror jag förvisso.
Det är också kompletterar varandra bra. Nej,
ja, men det håller med
om. Var ju den som kom till överlägset flest lägen, var det väl? Var det inte det?
Ja, men typ.
Ja, Victor Granat är riktig jävla boxspelare. Som är bra på huvudet. Så här har de ju verkligen byggt på det. Sen har de varit in tillbaka Rasmus Widensens Paul, och han kanske kan bli bra i liksom tryggheten igen om han får förtroende. Men jag skulle säga att 6, det är en väldigt starkt 6 för mig när man har ändå 2 anfallare som gör 8 och 9 mål.
Nej, men det är starka papper med 8-9 mål. Sen så tycker inte jag att de som fotbollsspelare ska ha, då tycker jag att det är 5 faktiskt, godkända tycker jag, som anfallspar. Men ja, målmässigt.
Halmstad behöver inte ha kompletta anfallare. De har inte råd att ha kompletta anfallare.
Men jag letar ju inte efter att de ska ha anfallare.
Men de har ju 2 spetsiga anfallare. En som är stor och bra på huvudet och en som är snabb. Och de gör mål.
Funktionsdugliga.
Ja, väldigt tydligare rolltyper.
Vilket är, du sa Biro, anfallarens främsta uppgift. Och det är det de gör.
Framförallt i ett lag som Hans.
Ja, där är deras uppgift. Ja. Det håller jag absolut med om.
Jag blir mindre orolig nu, känner jag.
Ja.
Sexa får det bli. Tänk vad siffror kan göra med.
Ja. Statistik. Ja. Sätt siffror på kärlek då.
Ja, exakt.
Du ville ha det här till en femma.
Ja.
Så här fick du vika dig.
Ja, okay. Men det är så
målmässigt så köper jag.
Så är den bra.
Ja, det köper jag.
Tränaren hade jag velat höja upp, men det är ju helt subjektivt och fel, så att det skiter vi. Vi är ju en sexa här.
Vann SM-guld 2012. Det är starkt. Men ja, det är också 12 år sedan
nu, pappa.
Mm. Så är det verkligen. Ja, ja. Så de har ju hållit kvar. Bara det är bra att de har hållit kvar.
Men hade vi haft betyg på assisterande tränare hade han haft en 8 på Pelle.
Ja. Ja, han har faktiskt gjort otroliga grejer med Gävle.
Ordning och reda.
Det har han. Där trolleri.
Ja, det är ju det jag menar. Fan komma in. Och med all respekt för Henningbergs kommentar, han kommer ändå in i med massa jävla klassspelare som han behöver kanske då göra vissa saker för ordning på. De här jävla gubbarna jobbar ju för fan med krypplingar liksom och för fan ordning på. Det är ju en helt annat universum de kliver in i för helvete.
Ja, det är det verkligen.
Men också förra året någon gång så här, 8 egna produkter på plan.
Ja.
Det är, alltså, det är ju inget annat lag som har.
För helv, Tylösand. Otroligt ställe på sig.
Nej, man ska inte underskatta Haglund och Olsson. Jag håller dem högt också. Men det går inte att sätta högre än en... Det är bra allsvenska träning, eller?
Ja, sexa är bra. Men mer smak. Men det är så det. Ja. Jag tänker att det går i den
här. Nej, men där är jag verkligen med.
Det håller jag med om också.
Ja. Ska inte gå jädlarfällan.
Nej,
och sen så poängsnittet. Nu är det visserligen i Superettan också, så det drar ju ner det. Men det är ju 1,61 i Halmstad sen 2019. Och i Elfsborg är det 1,68. Då går det ändå dåligt på slutet från 2015 till 2017. Lilleström 1,50. Elfsborg tidigare, men då SM-guld. Liksom. Så att det är ju...
En plusgrej som ligger till Haglund också tycker jag är att dels att han stannade kvar och inte behövde lämna när de åkte ur och han direkt tog upp dem igen. Ja. Det är fan med en bedrift.
Det är det verkligen.
Tränarmässigt. Men ja, en sexa där. 29,50. Något lägre än Norrköping.
Som sig bör, va?
Ja, absolut. Men ändå inte liksom katastrof. Jag känner mig något lugnare när det gäller siffrorna. Men siffrorna, de är ju iskalla. De skiter ju i vad jag känner. Så det kan man inte lita på. Men ändå.
Nej, men jag förstår vad du menar. Och jag delar dock din oro.
Ja, okej. HBK.
HBK.
Ja, för fan.
Halmstads bollklubb.
Ja, för fan. Fin sommarstad. Ligger biblioteket nere i vattnet. Kan ni gå in på om ni
finns
har...
det någon som inte är en fin sommarstad? Borlänge då?
Södertälje och Borlänge.
Ja, det kan jag köper dem.
Fruktansvärda sommarstäder.
Fruktansvärda.
Jag har varit där Peace and Love Festival upp till det. Alltså det är en mardröm rakt igenom. Så länge var det för jävla årstid alltså.
Kupolen.
Nej, det är en mardröm. Men det behöver inte gå in på. Men så är det. Brage från Borlänge.
Ja, Brage i laget.
Ja. Det här är Superettan-podden. Vi tackar för den grejen. Första avsnittet av Bibeln är här. Ute nu. Ni har lyssnat på det också.
Jag har svagt att plussa för
när det är slut. Jag tänkte säga bara att del 2 kommer.
Ja,
kommer det imorgon.
Ja, men 1-5 hela veckan här. Fredag, långfredag, sista.
Ja.
Då har man liksom inför den allsvenska premiären allt man behöver.
Exakt så.
Fan, ni närmar sig. Ja. Mm. Har ni puls eller?
Med stormsteg. Jo, jag har alltid puls. Men det ska bli skitroligt.
Får gärna dröja lite till.
Norrköping, Malmö FF. Ja. Första matchen, lördag 15.00.
Ja, det blir kanon. Så vi är tillbaka imorgon igen med del 2 av Bibeln. Så sprid ordet och håll utkik så ses vi och hörs vi imorgon. Ta hand om er så länge. Ciao!
Ciao!
Ciao.